Sveriges Radio.
Inte alla män heter det, och det stämmer förstås. Men det som är så uppskakande med fallet Pelicot är att det just verkar vara alla möjliga typer av män.
September 2024, Avignon. Kön till säkerhetskontrollen ringlar sig lång. De är män i olika åldrar och storlekar som väntar på att bli framvinkade av vakterna. Men ingen av dem verkar ha särskilt bråttom till det som väntar på andra sidan. Många av de köande bär huva eller munskydd, medvetna om kamerorna som riktas mot dem och sänder ut sina bilder i nyhetsflödet. De 51 männen har alla en sak gemensamt. De står åtalade för våldtäkt mot en och samma person. Jublet stiger utanför domstolsbyggnaden när hon gör entré. Giselle Pelicot har fått en hejaklack. Under dagarna som följt rättegångens inledning har hon vuxit och vuxit. De avbildar henne på stans fasader och sjunger hennes lov långt bortom landets gränser. De gör det för att hon kämpar för rättvisa och upprättelse, inte bara för sig själv. Under en 15 veckor lång skärseld ska hon möta sina förövare i rätten, dag efter dag. Hon ska se dem i ögonen och hon ska återuppleva mardrömmen om och om igen. Du lyssnar på Petri D som handlar om Giselle Pelicot.
Ce combat que je dédie à toutes les personnes qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles.
Hon levde i en lögn och utsattes för hänsynslöst sexuellt våld av den som stod henne närmast.
Tusentals bilder och filmer där hon ser sig själv.
Do you hate him? A lot. I really hate him.
I nästan 10 års tid blev hon systematiskt drogad och våldtagen av ett 70-tal män.
Där ju vissa säger att det är okej, för jag hade ju hennes mans samtycke.
Det är en kvinna som verkligen ser halvdöd ut som blir utnyttjad.
She felt ashamed to listen to her snoring on the videos.
Hon valde att göra sitt namn offentligt och mötte sina förövare i rätten.
I årets mest uppmärksammade rättegång i Frankrike står 51 män åtalade för att ha våldtagit Giselle Pelicot.
Det är hennes uppenbarelse som jag tror har präntat sig fast på många näthinnor.
Tack vare sitt mod blev hon en symbol för sexualbrottsoffer över hela världen.
C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous.
Giselle, on écoute, Giselle, on écoute.
Jag heter Wendela Lundberg. Sommaren 2018, södra Frankrike. Kvällssolen glöder över odlingarna som fläckar det provensalska landskapet. Hemma hos familjen Pelicot dukas middagen fram. Folk som känner dem beskriver dem som varma och kärleksfulla. Helt vanliga människor.
Och det är det här som är viktigt att komma ihåg med Giselle Pelicot, att hon är en helt vanlig människa som blivit känd på grund av extraordinära omständigheter.
Petri D:s reporter Patrik Stanelius.
Hade hon inte blivit utsatt för det fruktansvärda brott hon blev utsatt för, så hade hon idag varit en helt anonym fransk pensionär som jobbat i över 30 år på ett statligt elbolag och som påtar i trädgården och tar hand om sina barnbarn.
Giselle och Dominique Pelicot träffades när de var 18. Nu har de levt ihop i snart 50 år. Hon tycker om konst, litteratur och opera. Han föredrar sport. Efter pensionen flyttar de från sin Parisförort till ett hus med trädgård och swimmingpool i det lilla samhället Mazan. Det är ett bra liv som får guldkant varje gång något av de 3 vuxna barnen och barnbarnen kommer på besök. Det här är en sån kväll. Men det är först långt senare som parets yngsta son, Florian, förstår vad det är han ser. Hans mamma, Giselle Pellicot, har knappt satt sig ner vid bordet när det är som att hennes kropp stängs av. Hon halkar av sin stol och blir liggande i en lelös hög på golvet. Hennes blick är tom. Hon svarar inte på tilltal. Oron som växer hos sonen stillas av familjefadern Dominik. Han bär sin trasdocke liknande hustru till sovrummet. Sen kommer han tillbaka och förklarar att på sistone har hon haft väldigt lätt för att bli utmattad. Särskilt när energiska småbarn hälsar på. Händelsen sätter punkt för kvällen.
Det är klart att du kommer känna dig förvirrad, trött, stressad, osäker, inte lita på dig själv längre.
Sandra Knakaris är jurist och generalsekreterare för stiftelsen Tusen möjligheter. Den verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Och Sandras arbete riktar sig särskilt in på mäns våld mot kvinnor.
Vi vet att konsekvensen av att leva under en sån här stress och press under hög tid gör att du blir påverkad på jättemånga olika sätt. Du kanske också får slag mot huvudet, får syrebrist på grund av stryptag och så vidare. Allt det här påverkar ju.
Giselle Pellicot vet inte vad hon ska kalla dem. Minnesförlusterna eller episoderna. Men hon är rätt säker på att de börjar inträffa sommaren 2011. Första gången det händer är på en lördag. Hon vaknar klockan 6 på kvällen och förstår inte hur hon kan ha sovit bort en hel dag. Ilsket frågar hon Dominik varför han inte väckte henne. Han svarar, du såg så himla trött ut. Sen händer det allt oftare. Stora sjok av tid som bara försvinner. Oförklarliga minnesförluster, huvudvärk, yrsel, håravfall. Hon uppsöker vård, orolig för att det kan vara en hjärntumör eller tidiga tecken på Alzheimers. Sånt är ju tyvärr inte ovanligt bland 59-åringar. Giselle var bara 9 vintern då hennes egen mamma drabbades av cancer. Hon minns fortfarande ordvalet i dödsbeskedet.
Giselle, tomten kommer snart och jag tror jag följer med honom när han åker vidare.
Timmarna avlöser varann på specialistmottagningar. Med sin livskamrat Dominik ständigt vid sin sida stålsätter sig Giselle varje gång, säker på att hon ska få ett hemskt besked. Men läkarna hittar ingenting.
Det här är någonting som dyker upp senare i rättegången. Hur kunde inte läkarna hitta någonting? Ett endaste litet blodprov hade ju visat på spår av lugnande medel i blodet. Men en läkare som vittnar i rättegången förklarar så här att inom sjukvården så hittar du bara det du letar efter och du letar bara efter det du känner till.
Sandra Kanakaris.
I det här fallet visste hon ju inte att han utsatte henne, men där är det ju viktigt att vårdpersonal tar sitt ansvar och ser våld som en förklaringsmodell. Att inte bara tänka, okej, det kanske är Alzheimer eller vad man nu utredde i det här fallet, utan också ha med att det faktiskt kan vara så att den här trevliga mannen, de vittnar ju också om att han är ju med på nästan alla läkarbesök. Det i sig vet vi ju är viktigt, att alltså få vara ensam själv, att du behöver få de här frågorna eller få utredas i fred.
Episoderna fortsätter. Giselle slutar köra bil av rädsla för att få en blackout bakom ratten. När hon tar tåget till Paris för att hälsa på sina barnbarn nyper hon sig i låret under hela resan för att inte riskera att somna och missa att kliva av. Giselle hittar fläckar på sina byxor och förstår ingenting. Det är ju ett helt nytt par som hon knappt har hunnit använda. Men nu verkar de vara behandlade med blekmedel. Hon kan verkligen inte minnas att hon ska ha tvättat dem. Skämtsamt frågar hon sin make Dominik om han inte har drogat henne. Dominik brister ut i tårar, förtvivlad över att hon skulle komma på tanken att ens skämta om något så allvarligt. Giselle ångrar sig djupt. Han är ju trots allt hennes helgon. Ibland när hon vaknar känns det som det gjorde när hon var gravid med sina barn och vattnet gick. Hon får märkliga, oförklarliga symptom. Underlivssmärtor. en inflammation i livmoderhalsen. Hade Giselle inte vetat bättre hade hon trott att hon fått en könssjukdom. I en annan del av Amazon börjar en 35-årig lastbilschaufför känna sig illa till mods. Han har svarat på en annons på nätet, skriven av en man i trakten på jakt efter trädgårdshjälp. Det var när han frågade om betalningen som det blev konstigt. För annonsförfattaren svarar: "Jag erbjuder dig min fru. Hon kommer inte vara vaken." 35-åringen loggar snabbt ut från nätforumet och stänger av datorn.
De jag träffade i Mason, de beskrev ju honom som... Han brukade vara på torget och spela boll och ta en kaffe och ett glas på baren.
Vi hör Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som bevakade Pellicot-rättegången på plats.
Det var ju ingen som kunde ana att det här pågick.
September 2020. Det är fortfarande varmt ute. Dominique Pellicot går runt i kortbyxor på ett köpcentrum. Omgiven av kvinnor i sommarklänning och sandaler spatserar han mellan butikshyllorna. Dominique ser inte säkerhetsvakten, men vakten ser honom. Det såsiga sensommarlugnet bryts när en ursinnig hand dunsar ner på herr Pellicots axel, följt av en upprörd ordväxling. Säkerhetsvakten tillkallar polis. En chockad kvinna som befinner sig i närheten hör hur vakten tilltalar henne. Han säger: "Han filmar under din klänning. Du kommer väl anmäla honom?" Kvinnan har svårt att ta in det som händer. Hon tycker att mannen som vakten pekar på ser så oskyldig ut med sina stora hundögon. Men köpcentrets övervakningskameror berättar en annan historia. Personalen har kunnat följa hur den gråhåriga 68-åringen har närmat sig flera kvinnor med en svart tygpåse i ena handen. Påsen har han hållit fram i närheten av kvinnornas ben. När vakten söker igenom tygpåsen hittar han en mobiltelefon vars kamera spelar in.
Det som är kanske en av de viktigaste sakerna från mitt perspektiv i alla fall, det är hur det uppdagas.
Sandra Kanakaris.
Den här väktaren i det här köpcentret, det hänger ju på att han faktiskt agerar och reagerar. Han tar det här på allvar, han är väldigt upprörd, så det är det ju första. Och det här är ju något som vi ofta brukar prata om från hela kvinnorörelsen, såklart civilkuragets roll.
I förhör med polisen förklarar Dominique Pellicot att han känt ett behov av att filma under kjolen på kvinnor. Polisen beslagtar hans telefon. De söker också igenom paret Pellicots bostad och får med sig en dator, ett USB-minne och ett SD-kort som tillhör Dominique.
Sen att polisen inte heller bara inom situationstecken då ser det här som eventuellt någon form av sexuella trakasserier, utan tänker att nej, men vi måste göra en husrannsakan. För vi vet att sånt här kan hänga ihop med annat beteende.
Dominique Pellicot släpps på fri fot i väntan på åtal. Giselle blir chockad när han berättar för henne om vad som hänt. Men hon bestämmer sig för att stå vid hans sida, så som han alltid har stöttat henne. När hon kallas till polisstationen 2 månader senare är hon övertygad om att det handlar om vad som hände den där dagen på köpcentret. Men polisens frågor gör henne förbryllad. Förhörsledaren ber henne beskriva sin makes personlighet. Hon säger att Dominique är snäll och hjälpsam. Då börjar polisen ställa intimare frågor om deras privatliv. Han vill veta hur ofta de har sex och om de brukar bjuda in andra i sitt sovrum. Giselle förstår ingenting. Hon har svårt att tolka ansiktsuttrycket på polisen när han plockar fram en mapp och ber henne ta en titt på innehållet.
Il commence à ouvrir une chemise et là il commence à montrer une photo.
Giselle Pellicot berättar om ögonblicket på polisstationen i podden The New York Times Interview. hur hon fryser till is i stolen när polisen pekar på en bild och säger att kvinnan på fotot är Giselle.
Il me dit c'est vous là, vous vous reconnaissez sur cette photo? Et bien sûr que non, je me reconnais pas. Parce que je suis accompagnée d'un homme que je ne connais pas, qui est en train de me violer.
Giselle ser du kvinnan som polisen hävdar i hon blir våldtagen av en främmande man.
Det vände upp och hela hennes världsbild på en gång. Och till en början så sköt hon ju bara från, så trodde inte det var sant.
Det finns inget enkelt sätt att berätta för Giselle om fynden som gjorts på hennes makes dator.
Tusentals bilder och filmer där hon ser sig själv i situationer att ha sex med olika män som hon inte vet om att hon har haft, där hon är iklädd konstiga porriga underkläder och ligger mer eller mindre medvetslös själv i sängen medan hon blir våldtagen av män som hon inte känner.
Plötsligt faller alla bitar på plats.
Alltså, hon har ju förstått att hon inte mår bra. För hon har sökt läkarhjälp många gånger för minnesförluster, för att hon har konstiga könssjukdomar. Men att det skulle vara så att hon hade utnyttjats på det här konsekventa sättet och av så många olika män, det var en fullständig chock för henne. Och att det var hennes man som hade iscensatt det här.
När Dominique Pellicot pressas av polisen erkänner han omedelbart att han har sövt ner Giselle i åratal. Sen har han både våldtagit henne själv och bjudit in andra män som han fått kontakt med på nätet att göra detsamma.
Han levde ut sin sexuella fantasi och han ville pröva den här swingers-tillvaron, alltså att med fler lite partnerbyten och bjuda in okända människor och ha sex tillsammans med honom och hans fru. Men Giselle Pellicot var inte intresserad av att testa det här swingers-livet, utan det här blev hans lösning då. Men då tänkte han att om han då sövde henne, då kunde han ju leva ut det här sina sexuella fantasier utan att hon var medvetande om det. Alltså det var ju som väldigt så här kallt beräknande hur han byggde upp det här.
Övergreppen börjar 2011. Allt Dominique behöver finns redan i hemmet. På grund av sömnsvårigheter har Giselle fått ett lugnande läkemedel utskrivet. Det visar sig vara en lätt sak för Dominique att droga henne. Med tiden förfinar han formen. Han byter läkemedel till en sort med mindre kännbar smak. Några krossade piller blandas ut i Giselles kvällsmat, dryck eller i hallonglassen som hon är så förtjust i. Sen har Dominique Pellicot 7 timmar på sig att ostört göra vad han vill med sin hustru. Han filmar allt. Filmerna han sparar döps till detaljerade beskrivningar av vad som visas. Snart börjar han ladda upp materialet på sajten Koko, en omodererad chattplattform. Det är på ett av sajtens forum med namnet Aison Ansu, utan hennes vetskap, som han får kontakt med de andra männen.
Allting var ju extremt ritualiserat också. Han hade väldigt noga regler för hur man skulle göra när man kom hem till dem. Det var väldigt noga att de parkerade en bit bort från huset. Och sen så mötte han dem via och tog in dem in i huset via garageinfarten in i köket först. De klädde av sig. Sen fick de värma händerna på elementet innan de fick ta i Giselle Pellicot.
För att inte riskera att väcka Giselle Pellicot får ingen av männen använda parfym eller ha rökt tobak.
Det skulle vara väldigt dämpat med ljudet. Och så skulle de ju också vara med på att de lät sig filmas och fotograferas. Det var också en del av dealen.
Att männen ska bära kondom är däremot inget krav från Dominique Pellicots sida. Videomaterialet visar hur Pellicot både instruerar männen i vad de ska göra med den medvetslösa Giselle och hur han själv tar del i övergreppen. Det som för polisen började som en lättbegriplig förseelse, en snusgubbe som smygfilmar kvinnor under kjolen, har vuxit till en gigantisk utredning. Det kommer kräva flera år att kartlägga hela händelseförloppet och de inblandade.
Materialet var ofantligt stort. Jag var på ett förhör med, vilket är kanske ovanligt, med förundersökningsdomaren som man har i Frankrike. Eller hon som på något sätt byggde upp hela målet. Och hon berättade att det fanns en punkt där de var tvungna att bara dra ett streck. Det gick inte att gå längre, för då skulle det aldrig bli någon rättegång.
Gisèle Pelicot utsätts för minst 200 våldtäkter utförda under nästan 10 års tid. Hon är medvetslös vid samtliga tillfällen. I materialet som hittas på Dominique Pelicots lagringsmedia går att urskilja ett 70-tal förövare. Polisen lyckas identifiera drygt 50 av dem, till stor del tack vare Pelicots noggrannhet i bokföringen.
Det var ju så extremt organiserat. Han hade gjort mappar med vilka de olika personerna var och han hade gett dem namn.
De har alias som Laurent från Vaucluse, Luc Pizza, Pascal, Serge och Olivier. Samtliga män kommer från trakten kring Mason. Den yngsta är strax över 20, den äldsta strax över 70. De är kylskåpstekniker, kriminalvårdare, journalister, sjuksköterskor, brandmän, pappor som hämtar på förskolan, någons make, pojkvän, kollega. Några av männen är kända av polisen sedan tidigare, men de flesta av dem är franska medelsvenssons. Därför benämns de som Monsieur Tout le Monde i franska medier, typ herr vem som helst.
Det anmärkningsvärda med det här fallet är att det sätter en etablerad sanning i gungning.
Det här är Dagens Nyheters London-korrespondent Sandra Stiscalo.
Inte alla män heter det, och det stämmer förstås. Inte alla män utövar våld, inte alla män begår sexuella övergrepp. Men det som är så uppskakande med fallet Pelicot är att det just verkar vara alla möjliga typer av män. Vanliga, välintegrerade pensionärer, morföräldrar, stabila män som då varit villiga att våldta en medvetslös kvinna.
Jag ska säga att det finns både Monsieur Tout le Monde och Monster i den här gruppen, för en del av de här männen är riktigt skruvade och minst lika skruvade som Dominique Pelicot. Riktigt obehagliga personer som jag hörde förhör med. Men jag tror att man säger så för att man vill peka på att det här är ett större problem än individerna.
När polisens IT-tekniker söker igenom Dominique Pelicots hårddisk efter material som har raderats, gör de ännu ett makabert fynd. En av mapparna de lyckas återskapa är döpt till "Min dotter naken". Den innehåller bilder på Giselles och Dominiques vuxna dotter Caroline, sovande.
Hon var då fotograferad i liksom underkläder som hon inte kände igen. Och de här bilderna fanns i Dominique Pelicots ägo. Och hon sa att hon var alldeles övertygad om att han våldtog även henne.
Sandra Stiscalo träffade Gisèle Pelicots dotter Caroline Darian vintern 2025 i samband med att hennes bok "Och jag slutar kalla dig pappa" gavs ut på svenska.
Men Caroline Darian säger att hon har aldrig fått något svar från sin pappa, som hon inte längre kallar pappa, på den här frågan. Alltså, han har bara liksom förnekat det och inte kunnat förklara varför de här bilderna fanns.
It took me like 15 minutes to realize that it was me on those two different pictures. Mm-hmm.
Caroline Darian blir intervjuad av Oprah Winfrey våren 2025.
So I live like a tsunami, because I realized that my mom was not the only victim of this family.
It was also you. It was also you.
Alltså det som var, jag tyckte var nästan det sorgligaste med hela det här, hela hennes berättelse, var ju att detta slog in en slags kil mellan henne och mamman då, Giselle Pellicot. Som jag förstod det, nu vill jag inte psykologisera Giselle Pellicot, jag har aldrig träffat henne, men hon saknade förmågan att acceptera att den här mannen som hon hade delat hela sitt vuxna liv med också hade förgripit sig på hennes dotter. Och det är så bottenlöst sorgligt att de då också gled ifrån varandra när de kanske hade behövt varandra som mest.
What was your mother's reaction when you told her that they had found photos of you in your father's files?
She wasn't able to react. She was kind of locked in the silence.
Caroline Darion säger att hennes mamma inte klarade av att finnas där för henne när bilderna på dottern upptäcktes.
She was not able to support or even to help me. And I think that, you know, the consequences of this post-traumatic stress disorder, she was not able to help me even to believe me, you know?
Yes.
Because she wasn't at the police station with me at that time. And my brother had to told her, but mom, it's really Caroline on those two photographs. But, you know, she was lost.
Det kom ju mycket skam och skuld och ansvar också för anhöriga. Och säkerligen kanske även i det här fallet då kan man tänka sig.
Sandra Kanakaris, expert på våld i parrelationer.
Såklart är det centralt för alla föräldrar där en sån här situation uppstår. Vad har jag gjort? Vad hade jag kunnat förhindra? Vad är mitt ansvar? Och här är det ju såklart hela tiden också viktigt att föra tillbaka diskussionen till vem den faktiska gärningsmannen är här.
Men så här uppfattade jag det ändå som att Caroline Darien sa det som att konflikten mellan henne och Giselle var över. Inte löst, men begraven. Hon ville skydda sin mamma. Inte skönmåla henne, inte täcka över, men bara skona henne från mer lidande. Så det där var någonting hon fick på något sätt ta själv.
Ett år efter att Caroline Darien pratar om sin upplevelse är det Giselle Pellicots tur att möta medierna. Då förklarar hon att hon drog sig undan från sin dotter för att skydda henne. Hon säger att hon förstår att Caroline har lidit och att deras relation nu har blivit bättre. France TV.
Caroline, ça y est, elle est plus apaisée, on s'appelle aujourd'hui,
on a repris
rendez-vous ensemble, j'espère que les choses vont s'apaiser pour elle.
När Sandra Stiscalo träffar Caroline Darien säger Darien att hennes relation till mannen, som hon tidigare kallade pappa, däremot är förstörd för alltid.
Hon sa hans förnamn, Dominique, eller hon sa bara han. Hon talade om honom som en manipulatör, en lögnare, en man vars hela liv varit en lögn och som hon inte trodde var kapabel att känna empati. Men det fanns liksom inga, som jag uppfattade, dubbla känslor i hennes beskrivning av honom. Utan det fanns liksom inga spår av kärlek kvar. Däremot fanns det ett obehag, som hon nämnde, över att alls dela DNA med den här personen.
Do you hate him?
Vi hör Caroline Darien bli intervjuad i 60 Minutes Australia, vintern 2025.
A lot. A lot. I really hate him. For everything that I've done to my mother, but also to me, and how many other women.
Maj 2024. Giselle har levt ett nytt liv de senaste åren. Skilsmässan har gått igenom. Hennes barn hjälpte henne att tömma huset i Masson och ordna med flytten. På brevlådan står nu hennes flicknamn, Gio. De nya grannarna känner henne som en mild och trevlig dam som ofta syns ute på promenader med sin hund Longcom. Än så länge är det ingen som vet vad hon har varit med om. Under åren som gått sedan allt uppdagades har Giselle konsekvent vägrat att titta på bevismaterialet från förundersökningen. Men med rättegången mot sin exmake och 50 av männen som våldtog henne bara några månader bort har hon fattat ett beslut. Hon meddelar sina advokater att hon är redo. De visar henne inte allt. Advokaterna har gjort ett urval bland de 20 000 bilderna och videoklippen som hittats på Dominique Pellicots enheter. Giselle sitter tyst och tittar. Efter en stund säger hon stilla. Hur kunde han göra så? Men hon viker aldrig undan blicken. Det berättar hennes advokat i en intervju med BBC.
She felt extremely humiliated. But what she was seeing, extremely humiliated. She felt ashamed to listen to her snoring on the videos, ashamed of see herself in positions that were completely the opposite of who she was. And she was extremely shocked of seeing herself becoming an object. And I think that this achieved to help her deciding that she wanted a public trial because she felt that it was important that people understood what happened to her.
Advokaterna förstår att Giselle är mentalt rustad för vad som väntar.
Jag var ju alldeles ny som korrespondent när det här satt igång, så att jag satt i Paris i början och blev tillfrågad om inte jag kunde vara med och prata om den här konstiga rättegången som skulle börja i Frankrike. Och så tänkte jag, ja, det kan jag väl kolla på, absolut. Och så när jag började läsa om det så insåg jag att det här var ju bortom det normala.
Avignon, september 2024. Giselle Pellicot levde ett vanligt liv tills det vändes upp och ner och togs ifrån henne. Fram till nu har det inte varit någon förutom hennes närmaste som vet vem hon är. Det är också på väg att ändras. För Giselle har valt att göra sitt namn offentligt och rättegången öppen för allmänheten.
I Frankrike så har sexualbrottsoffer lagstadgad rätt till anonymitet och till att rättegången ska hållas bakom stängda dörrar. Så här frångår ju verkligen Giselle Pellicot normen, och det är en av anledningarna till att det här fallet får så stor uppmärksamhet.
Det var ju det som var den här stora förändringen i Frankrike. Plötsligt så var allting helt öppet, och hon var så tydlig med att man skulle flytta skammen från henne som var det här våldtäktsoffret över till gärningsmännen. Det var ju det som var hela hennes plan när hon bestämde sig för att göra så här.
Så här skriver hon om sitt beslut i självbiografin En hyllning till livet. Även om allvarliga anklagelser hängde över dem och det fanns sällsynt tunga bevis, skulle 50 män innebära ett övertag i det slutna rättegångsrummet. Höll jag inte snarast på att hjälpa dem? Skulle jag inte skydda dem genom att hålla dörrarna stängda? Jag kände i kroppen att jag behövde omvärlden. Jag ville inte längre vara ensam. Skammen måste byta sida.
När Giselle Pellicot vandrar längs muren utanför domstolen väntar inte bara kamerorna och mikrofonerna. Där står också hyllningskören, de många kvinnorna och en del män som har samlats för att visa sitt stöd.
Varje gång när hon kom ut så hade de ju köpt en enorm blombukett till Giselle Pellicot och applåderade och liksom hyllade henne. Så att det var som en liten teaterföreställning som spelades upp varje dag. Det var till och med någon så här kvinnokollektiv från Australien som hade skickat en bonad till henne med posten. Alltså det var hur stort och massivt som helst.
پرونده تجاوز مردان به جیزل پلیکو
تنها جنایتی علیه یک شخص
یک شیکی اشوندکی دومینیک پلیکو
او زمان که ایشی
جیزل هي في الثانية والسبعين من
الكون بلان انتنه وایمولله لاکیدا اسمرکیس
ایلتاپلاسیاستا J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout.
När Giselle Pellicot stannar upp för en pratstund med medierna säger hon att stödet från allmänheten ger henne styrkan hon behöver. Hon säger att hon tillägnar sin kamp till sexualbrottsoffer över hela världen. Att de inte är ensamma.
Ce combat que je dédie à toutes les personnes, femmes et hommes, qui à travers le monde sont victimes de violences sexuelles. À toutes ces victimes, je veux leur dire aujourd'hui, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seuls.
Det hon gör är ju otroligt modigt och starkt. Att hon blir den här offentliga personen trots att hon inte har valt det såklart. Men att hon då så tydligt använder det här tillfället att stå upp för alla brottsoffer. Att stå upp för alla kvinnor i samma situation.
Giselle bär mörka solglasögon. Hennes kopparröda hår för tankarna till modeprofeten Anna Winters frisyr.
Hon är ju väldigt prydlig. Hon har alltid nästan såg ut som hon hade stor omsorg om sitt utseende. Alltid väldigt fin i håret. Såg ut alltid ut som hon hade nya kläder på sig, men ingenting som var sådär i ögonfallet skrikigt.
Den välskräddade elegansen är ett medvetet drag. Ett långfinger till alla som försöker dra hennes värdighet i smutsen. Som påstår att en kvinna som verkligen är kränkt inte orkar tänka på sitt yttre.
Jag minns den här bilden på den här kvinnan i den här pagen med lilla dräkten, kanske solglasögon, som kommer ut ur en liksom rättegångssal och tar emot alla de här frågorna och bara berättar om vad hon har varit med om. Det är hennes uppenbarelse som jag tror har präntat sig fast på många näthinnor.
Men det märks att domstolen i Avignon inte är byggd för en rättegång av den här storleken. När Giselle och hennes advokater ska ta sig igenom säkerhetsspärrarna behöver de trängas med personer som advokaterna känner igen som några av de åtalade.
Det är mycket med den här rättegången som har kritiserats för att man har ansett att man inte gav den tillräckligt stor budget, att det blev en så liten rättegångssal. Man underskattade det mediala intresset som ju blev gigantiskt och att man pressade på det tidsmässigt lite för mycket för att bli klara.
Medierna som bevakar rättegången har tilldelats 3 bänkrader i rättssalen. Sydeuropa-korrespondenten Cecilia Blomberg sitter på en av dem.
Så hade man de här våldtäktsmännen 10 meter ifrån sig och de här riktigt våldsamma, inte långt bort, bara en glasruta mellan mig och dem. Och några av dem hatade journalisterna och satt liksom så här och tittade så här med verkligen hatiska blickar mot våra bänkrader på ett rätt obehagligt sätt. Och speciellt kanske ännu mer obehagligt när man sen hade hört dem i förhören, några av dem, vad de hade gjort. Det var till exempel en brandman som återkom, tror jag, 3 eller 4 gånger hem till familjen Pellicot. Han tillhörde dem som den värre skalan, kan vi säga. Han hade så här lite långt, stripigt hår och han bara satt och tittade på oss journalister och bara med hat verkligen i blicken.
I ett hörn av rättssalen sitter Giselle Pellicot omgiven av en levande vägg av advokater och stödpersoner. På andra sidan, ensam i ett glasbås, sitter hennes före detta make Dominique.
Han är som en ganska stor, tung man och han sitter ju större delen av förhören bara lite lätt framåtböjd och tittar ner framför sig i golvet.
I rättssalen ger Giselle Pellicot ett samlat intryck. Hon låter inte känslorna ta över. Det blir ammunition för några av förövarnas försvarsadvokater. Flera åtalade vittnar om att de inte hade någon aning om att Giselle var medvetslös under övergreppen. Enligt dem ska allt ha varit någon form av sexuell lek mellan Giselle och Dominique, där hon låtsats sova. Deras advokater försöker peka på frånvaron av tårar under rättegången som ett tecken på att Giselle på något sätt skulle vara medskyldig till övergreppen.
Att försöka underminera brottsoffers trovärdighet är ju tyvärr någonting som vi ser och fortfarande även i svenska rättssalar såklart. Och det är ju oacceptabelt och inte relevant. Det handlar ju också om att ha grundläggande kunskap om konsekvenser av våld. Hur man kan agera på väldigt, väldigt många olika sätt som brottsoffer. Man hanterar saker på olika sätt. Det finns liksom ingen mall. Men det vill man ju gärna lyfta fram då från försvarets sida. Och då peka på att då kan det här inte ha hänt. För att hon reagerar inte så som vi förväntar oss att ett brottsoffer ska reagera.
Men alla försök till att utmåla henne som villig part i vad som har hänt faller platt när bevismaterialet presenteras. För Giselle Pellicot har valt att låta Dominique Pellicots filminspelningar tala sitt tydliga språk.
Hon insåg väl att det här var hennes säkra kort för att sätta dit de här männen, och var det hon ville göra, samtidigt som hon ville också få en större allmänhet att verkligen förstå att det var inga överdrifter. För lätt i den här typen av sexualbrottsmål så kan det bli en diskussion om att det var hennes eget fel. Hon var lite, det är de här vanliga schablonartade uttrycken, hon var lite för lättklädd. Men när man ser de här filmerna, hon är ju helt borta. Det är ju en kvinna som verkligen ser halvdöd ut som blir utnyttjad.
TV-skärmar har satts upp väl synliga i rättssalen. När det är dags att spela upp någonting ur en video varnas åhörarna för vad de är på väg att få se. De som känner att det är för jobbigt får lämna salen en stund.
Jag kommer själv ihåg när jag var där och de började spela upp en film. Man orkar ju inte riktigt sitta och titta på den där filmen hela tiden. Man tittar gärna ner. Jag lämnade inte rummet, så jag var kvar i rummet. Men det var som att man satt med sina journalistkollegor och bara så här: var ska vi fästa ögonen? Och så står den här mannen då som är på videon och begår det här övergreppet och blir samtidigt förhörd i rummet.
Den omfattande rättegången pågår i drygt 3 månader.
Under rättegången hörs ett stort antal vittnen. Bland annat så kallas Giselle Pellicots 3 vuxna barn för att vittna mot sin pappa.
P3Ds reporter Patrik Stanelius.
Och så vittnar också den här lastbilschauffören som blev erbjuden en sovande fru i utbyte mot trädgårdsarbete. Och han sa att han inte larmade polisen då, därför att han hade ju trots allt inte bevittnat något faktiskt brott. En annan som kallas för att vittna är en mamma till en av de åtalade, och hon förklarar för rätten att det finns inte en chans på jorden att hennes älskade 45-årige son skulle ha kunnat göra någonting av det som han anklagas för. Och det här är ett vittnesmål som omedelbart ställs mot videobevis och faller väldigt platt.
När det är Giselle Pellicots tur att vittna ställer hon sig upp och fixerar blicken rakt på domaren. Mitt emot henne. Hon vägrar att vrida huvudet åt vänster mot glasburen där hennes exman sitter. Men hon tilltalar honom i sitt vittnesmål. Hon målar upp en bild av ett lyckligt liv tillsammans. Hon beskriver honom som en tillgiven pappa, farfar, morfar. En make som hon litar på. Hon säger att han var omtyckt av alla deras vänner. Visst fanns det toppar och dalar i tillvaron, som det gör i alla längre förhållanden.
Alltså, helt rosenskimrande var ju inte äktenskapet. De höll ju på att skiljas en gång, och det var problem kring pengar mellan makarna. Och Giselle Pellicot vid något tillfälle tog en älskare. Alltså, det fanns ju en historia i det här äktenskapet.
Men i Giselles ögon var Dominique ändå den perfekta mannen. Därför finns det en fråga som hon, 4 år efter att övergreppen uppdagades, fortfarande inte fått något svar på. Hon säger att hon inte förstår hur han kunde göra så mot henne. Något som går att fastställa är att Dominique Pellicot inte blev förbrytare över en natt.
Under förundersökningen så visade det sig att Dominique Pellicot har ett belastningsregister som sträcker sig längre bak i tiden än vad man tidigare förstått. 2010 så grips han på bar gärning på ett köpcentrum där han filmar under kjolen på kvinnor med en liten pennkamera. Men den gången så får han bara böter som han betalar direkt och han säger ingenting till sin fru. Så därför får hon aldrig veta det här.
Dessutom upptäcker en så kallad cold case-grupp inom polisen att Dominique Pellicots DNA kan knytas till ett våldtäktsförsök på en 19-årig kvinna 1999.
De här cold case-utredarna börjar också kolla på ett annat ouppklarat fall från 1991 där en 24-årig kvinnlig mäklare blev våldtagen och mördad. I det fallet fanns det inga DNA-spår som gick att knyta till någon gärningsperson, men tillvägagångssättet visar sig vara slående likt våldtäktsförsöket 1999, och det går ju att knyta Dominique Pellicot till.
Av någon anledning föll samordningen av bevisföringen i de två fallen mellan stolarna. Det är nu en utredning som har tagits upp på nytt.
Tänk om någon hade hittat honom då. Tänk om vi hade haft en sån här väktare eller något annat som hade reagerat med tydlighet mot de här beteendena. Då hade vi kanske kunnat spara både Giselle och många andra kvinnor längs vägen. Och det är ju det vi alltid måste komma ihåg, för det är ju ofta svåra situationer att hantera för en närstående, oavsett om du är en kompis eller brorsa eller vad du nu än är, att det är så viktigt att reagera i tid, för att såna här beteenden börjar ofta tidigt och vi kan stoppa det.
I rättssalen erkänner Dominique Pellicot alla brott han anklagas för att ha begått mot Giselle. Den enda förklaringen han ger är under sitt sista förhör. Då säger han att han ville kuva en olydig kvinna. När åklagaren frågar honom varför han vikt bort blicken varje gång en våldtäktsvideo spelats upp, svarar Dominique Pellicot att han varit rädd för att bli upphetsad av det som visats. Han berättar också att han har inspirerat minst en medbrottsling till att härma honom. En av de andra åtalade männen har använt Dominique Pellicots metod mot sin egen hustru. Därefter har han bjudit in Pellicot till sitt sovrum som en sorts gentjänst. I rättssalen lutar sig Dominique Pellicot fram mot sin mikrofon och säger tydligt så att hela rummet hör: Je suis un violeur. Jag är en våldtäktsman. Och han tillägger, precis som alla de andra åtalade, de var medvetna om vad som pågick och kan inte påstå något annat. Bland de övriga 50 männen varierar däremot mängden ansvar som de är villiga att ta på sig för sina brott. Många av dem hävdar in i det sista att de lurats att tro att de var en del i en sexuell lek. Att Giselle Pellicot antingen låtsades sova eller att hon sov men var med på noterna ändå.
Det säger ju alla i förhören att hon är helt medvetande om att vi gör det här fast hon sover.
Andra säger att de kände sig trygga i vetskapen att de hade tillåtelse att göra vad de gjorde, eftersom Dominique Pellicot hade sagt att det var okej.
Men det förklarar man också att Dominique Pellicot då var den som bestämde vad som skulle göras och vad som skulle hända. Alltså att han inte ifrågasattes mer av de här männen som kom dit, utan att det var inte så konstigt att han som mannen i familjen hade bestämt det här.
Synen är ju fortfarande rätt så gammeldags på hur vi ser på kvinnor som sexualbrottsoffer, och då måste vi kanske påminna oss om att det här från början var ett egendomsbrott. Alltså inte ens ett brott mot kvinnan själv, utan ett brott mot den som ägde dig, alltså din man eller din bror och så vidare. Den synen ser vi ju igen i Pellicot-fallet, i, tänker jag, framförallt vissa utom de tilltalades försvar, där ju vissa säger att det är okej för jag hade ju hennes mans samtycke. Alltså hon har inte ens en egen röst, en egen rätt att tycka eller tänka någonting om det här.
I mitten av december 2024 meddelas domarna. Dominique Pellicot döms till 20 års fängelse. Det är maxstraffet för våldtäkt i Frankrike. Beskedet möts med jubel bland människorna som har samlats utanför domstolsbyggnaden. Samtliga 50 åtalade döms till mellan 3 och 15 års fängelse- för våldtäkt, våldtäktsförsök eller grovt sexuellt övergrepp. Men när de övriga domarna meddelas blandas glädjeuttrycken med burop. Några får villkorliga domar. På tok för milda straff enligt folksamlingen som börjar skandera att rättsväsendet borde skämmas.
Det var en väldigt speciell dag, för då kom ju då alla de här åtalade männen in i en dörr precis bredvid den här kön av journalister som kom, och alla hade med sig en väska också med lite saker som de skulle behöva i fängelset ifall de omedelbart skulle vara de som hamnade i fängelse. Ingen visste ju det riktigt. Där fanns också inne i rättegångssalet deras flickvänner, fruar, som satt och grät och var förtvivlade och skrek. Och som var övertygade om, och de kanske fortfarande idag är övertygade om det i sin version, är att det här var en setup. Giselle Pellicot var med på det här. Den bilden lever kvar i vissa kretsar, ska vi vara medvetna om.
Giselle Pellicot är klädd i en blå och vitrandig skjorta när hon kommer ut ur rättssalen och möter det stora pressuppbådet.
C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous.
Hon säger att rättegången varit en svår prövning för henne och tackar för allt stöd hon fått. Giselle Pellicot säger också att hon aldrig ångrat sitt beslut att låta samhället ta del av rättsprocessen.
Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance à présent en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun.
Efter rättegången överklaga 17 av de dömda männen sina straff. 16 av dem la ganska omgående ner sin överklagan. Bara en av dem drev sitt fall vidare. Han fick skärpt straff av domstolen. 10 år i fängelse istället för 9.
Giselle säger att hon valt att fortsätta bära sin exmakes efternamn. Hon gör det för barnens och barnbarnens skull. För att de ska kunna hålla huvudet högt och leva utan skam. Det finns också en ny man i Giselle Pellicots tillvaro. För France TV berättar Giselle att det är viktigt att våga tro på att det går att drabbas av kärleken igen, även vid 73 års ålder.
Ça aussi, faut se dire que tout est permis, même à 63 ans, on peut encore aimer. Ça, c'est très important de le souligner aussi.
En del frågor kvarstår fortfarande efter rättegången. En av dem är, vilka är våldtäktsmännen som fortfarande går fria? För polisen lyckades inte identifiera alla personer som syntes i Dominique Pellicots material. En annan fråga är vad som egentligen hände med paret Pellicots dotter Caroline Darian. Våren 2025 inledde hon en egen rättsprocess mot Dominique Pellicot. Ytterligare en fråga som blev aktuell i och med rättegången är varför det, till skillnad från i Sverige, inte finns en samtyckeslag i Frankrike. Det är en debatt som intensifieras under månaderna efter domslutet.
Whether the country should change its rape law to include consent has been a hotly contested issue, and now a review has been launched into the legislation.
Våldtäkter, övergrepp försiggår ju hela tiden. Alla får inte den här extrema mediala uppmärksamheten. Och där fanns ju en oro att när Giselle Pellicot-rättegången är över att det bara skulle falla glömska igen och bli en lite tråkig fråga som man inte brydde sig så mycket om. Så tycker inte jag riktigt har blivit, utan jag tycker frågan faktiskt fortfarande lever kvar starkt i Frankrike och i den debatten i Frankrike.
I oktober 2025 blir Frankrike till slut den 17:e EU-medlemmen som inför en samtyckeslag efter att nationalförsamlingen röstat igenom en lagändring.
Lagstiftning är ju normerande. Det var ju också en stor anledning till varför vi tyckte att det var viktigt med en samtyckeslagstiftning. Det sätter liksom tonen, det hjälper till att förändra attityder och värderingar. Det klassiska exemplet på det här brukar man ju ta som barnagalagen till exempel, där Sverige också var först i världen. Och hur det kan i sin tur hjälpa till att förändra en kultur.
Fallet Pellicot har kallats Frankrikes egentliga MeToo-ögonblick. En historisk vändpunkt i synen på våldtäkt. Yngste sonen Florian Pellicot ger sitt perspektiv när han vittnar i rätten hösten 2024. Han säger, det vanliga i sådana här fall är att folk minns skurken. Men den här gången är det annorlunda. Det är Giselle Pellicots namn som kommer bli ihågkommet. Du har hört Petridi om Giselle Pellicot, ett program som gjordes av Patrik Stanelius och producerades av mig, Vendela Lundberg. Ljudmixen gjorde Fredrik Nilsson och vi på Dist jobbar med det här programmet under vintern 2026. Tack för att du lyssnade. Quand on a fait l'amour et quand on s'est tout dit, on repart chaque fois le cœur à découvert, les souvenirs en croix et l'endroit à l'air. En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.